porträttet.
Det är ett problem, men det går.
Det går, ja. När du tänker på det. Men ja. Av att du börjar få mindre ont, ja, så kanske man inte tänker sig för riktigt heller. Det
kan vara så också.
Så det är positivt och negativt med allt. Mm. Hör du, vi kör behandlingen först. Yes, om du backar. Kör den här. Och där gör ont. Ja, du känner av det fortfarande. Mm.
Sjukgymnasten på hälsocentralen i Sollefteå hjälper vant sin patient som har skadat knät. Hon lugnar och stöttar. Det är hon bra på, både på jobbet och hemma hos familjen och vänner. Svårare var det för 5 år sedan när hon själv behövde lära sig att be om hjälp. Hon hade hanterat sin synskada genom att vara lite bättre än alla andra. Tills den dagen när allt blev suddigt för småbarnsmamman och den heltidsarbetande sjukgymnasten.
Och liksom att acceptera att det här kommer inte att gå, det var inte lätt. Jag fick lära mig av en synkurator att man måste få vara ledsen och bryta ihop och liksom tycka att livet är pest. Och sen så tar man sig ur det med hjälp. Och man måste vara öppen, och det har väl varit mitt största problem, att jag liksom håller det för mig själv. Det är mitt problem, det är ingen annans.
Det kommer hon att berätta mer om när hon har släppt iväg sin patient. Men först vill vi veta hur hon ser ut och vad hon heter.
165 cm lång. Jag har alltid fått höra att jag är smal som en räka. Gröna ögon. Färgar håret i olika färger.
Det vill säga mellan blont och mörkblont beroende på årstid.
Just nu är håret uppsatt i en slarvig knut med en hårklämma.
Och vilka kläder trivs hon bäst i?
De får gärna vara snygg, det kan jag gå med på. Men de får gärna vara bekväm så man kan röra sig ordentligt.
Som på jobbet där hon är klädd så här.
Vita arbetsbyxor, eller pyjamaskläder som jag kallar dem för. Och sen har jag ju Pippi Långstrump namn. Alla mina namn är Annefrid, Elisabeth, Eleonora. Och då hette jag Olssonvik som ogift. Så det var långt att skriva. Så Olssonvik rök när jag gifte mig. Då var det bara Åberg.
Annefrid är 37 år och lyckligt gift med sin Joakim sedan 10 år. Paret har 2 barn, Enja 7 och Emil 4. Och sjukgymnast har hon varit sedan 2004 och så gott som hela tiden i Sollefteå. Hur lite ser du?
Nu för tiden så är det inte mätbart. För ett år sedan såg jag 3% på höger öga och ingenting på vänster.
Du kan ändå använda dator.
Absolut. Jag har ju anpassat med både talsyntes och förstoring. Och det är inte riktigt det seendet som jag har som sämst, utan ett visst seende som man behöver för att kunna läsa, det har jag ändå kvar. Men det är ju korta avläsningar jag kan göra, så jag kan ju inte läsa långa texter.
Men du är född med den här synskadan.
Mm.
Vad är det för skada?
Tappdystrofi. Men nu för 2-3 år sedan så var jag i Umeå och gjorde en genundersökning. Och då sa man att då hette det Stargards. Då fick jag liksom en ytterligare diagnos.
Och vad kommer det sig av?
Det kan vara en spontan mutation just som blev för mig. Och det kan finnas en gen också. Men man har inte hittat någon annan i min släkt som har det.
Dina barn har inte fått det?
Nej, och de kan inte få det heller. Då måste pappan ha samma gen, och det är en chans på 3 miljarder.
Annefrid växte upp i Långsele med mamma, pappa, storebror och en lillebror. Hur upptäckte de att du såg dåligt?
Mamma tyckte väl att det var lite märkligt att jag fortfarande var ganska klumpig när jag var 5-6 år, snubblade över dammsugare och annat. Sen hade jag en skelning också som man försökte korrigera. Och då upptäckte man att liksom synen blev sämre och sämre.
Kommer du ihåg det?
Ja, det gör jag.
Kan du komma ihåg vad den här 6-åringen tänkte?
Jag tyckte väl att det var lite spännande. Och jag vet att jag kunde ha jättesvårt att sitta still. Någon undersökning vet jag, då fick de söva mig.
Träffade du andra barn som var synskadade?
Nej.
Hur var du som barn då?
Full fart. Sen har jag mamma och pappa som aldrig har sagt att nej, det kan du inte göra för att du ser så dåligt och tänk om du gör illa. Utan de har låtit mig klättra längst upp i träd och cykla och gjort allt sånt här. Och det har ju gått bra, för då jag upplevde mig inte som att jag såg dåligt när jag var liten. Utan jag gjorde ju sånt som alla andra gjorde. Spela fotboll och hade 2 hästar som jag red och tävla och träna. Och var med kompisar och körde moped när det var dags att göra det. det var aldrig några bekymmer. Sen det som var, det var väl att jag redan från när jag var 7 år fick att du kommer aldrig få ta körkort. Det var liksom det enda som liksom var negativt. Sen märkte jag inte av det så mycket. Jag visste ingenting annat, så att jag körde på som alla andra. Sen tror jag mamma och pappa också att de hejdade en aldrig. Utan det var liksom, du prova. När jag var yngre, alltså jag såg ju 70% på ett öga och runt 50% på det andra. Så då såg jag ju riktigt bra. Sen var det 2012, det var då det blev riktigt dåligt. Som jag märkte, jag hade varit hemma en vecka med dottern och haft ögoninflammation. Och så kom jag tillbaka på jobbet och kunde inte läsa mejlen. Och allting var dimmigt. Och dimmigt hade det ju inte varit innan. Utan allting var ju tydligt och klart. Liksom, tydliga kontraster och färger såg jag. Så det var inget konstigt. Men när jag kom på jobbet den veckan då kunde jag inte läsa mejlen. Och allt var suddigt och jag gick in i saker. Och då vart jag ju livrädd och tänkte, vad är det nu? Och så springer jag upp på ögon och säger hjälp, det är något som har hänt. Och ögon har jag ju varit på en drös gånger så de tog ju liksom in mig direkt och gjorde ett synfält och kollade. Och såg att synfältet var ju jättedåligt, alltså det hade ju försämrats jättemycket. Men förklaringen jag fick det var liksom att den här sista lilla ön som jag hade att läsa och liksom se med, som jag hade lärt mig att kompensera med, den hade försvunnit. Det var liksom det sista som fanns kvar. Och när den försvann då blev det en drastisk förändring för mig. Rent praktiskt och funktionellt. Men på pappret så var det inte så stor skillnad i seendet egentligen. Så det har ju blivit gradvis sämre ända sedan jag var liten. Hjärnan är ju så. Alltså den är ju gjord så att man kroppen lär sig ju att kompensera det som man inte har. Så att man märker inte den här gradvisa försämringen tills liksom bägaren rinner över. Att det är liksom droppen som gör att nu är det ingenting kvar.
Men vad tänkte du då? Vad kände du?
Då blev ju jag jätteledsen. Eller först tror jag vart inte ledsen, jag vart förbaskad. Och tyckte att nej, nu vart det en försämring igen. Men det ska väl gå att ta sig igenom, för det har ju gått alla andra gånger. Så jag jobbar ju på och tänkte att det löser sig. Jag behöver bara vänja mig. Men det gick inte så bra. Jag kunde inte springa runt på avdelningen som vanligt. Tränade patienter och hjälpte dem upp ur sängen. Men det blev till slut omöjligt. Så det var ju, ja, jag höll väl på så där i ett år innan jag i princip brände ut mig. Och då sjukskrev en doktor mig. Och då var det precis i vevan där att jag fick mitt andra barn. Så det var liksom ett naturligt break ifrån jobbet. Och jag var hemma med Emil då i drygt ett år. Men sen tillbaka på jobbet var ju desto svårare. För jag kände att det här kommer inte att gå. Och liksom att acceptera att det här kommer inte att gå. Det var inte lätt. Så det har ju tagit nästan fram till nu. Innan jag liksom känner att ja, men nu har jag ett jobb där jag liksom kan göra det jag kan. Och göra det på ett bra sätt och ändå liksom ha ork när jag kommer hem till ja, men man och familj och hus och vänner och allting som man ska orka med.
Att acceptera att livet aldrig skulle bli som förut var inte lätt för Anne-Frid. Synpedagogen Katarina Sandin i Övik blev viktig i att lotsa henne vidare när tillvaron var som mörkast.
Och hon sa att det kan vara skönt att få prata med någon som inte är din släkt eller din vän. Och liksom bara få vräka ur sig frustration och irritation om det nu är det man bär på. Men jag tyckte väl inte att jag bar på det. Men då när jag kom till synkuratorn så tog det väl 5 minuter och sen bröt jag ihop och var ledsen. Och det var väl en 4-5 gånger som man fick stå ut med det. Men fy vad skönt det var efteråt. Och liksom få de här ja men, verktyg. Att få förståelse för egentligen hur andra skulle kunna ja men, samexistera med mig. Jag låste ju in allting i ett skal och berättade inte för någon hur jag mådde eller hur... Om jag behövde hjälp med saker eller någonting. Utan jag klarade allting själv. Och jag skulle fortsätta göra det. Men hon såg ju att ja, men jag kommer ju att bränna ut mig förr eller senare. Om jag inte tar hjälp. Men lever man med någon och med flera nu då. Och har vänner så alltså, då måste ju få veta. Annars kan ju de inte få någon förståelse för liksom, min situation. Så jag har fått lära mig det och prata om. Hur jag ser. de som jag har runt omkring mig behöver inte tassa på tå. För det kan vara svårt för dem att fråga liksom, hur är det och hur funkar det för det. Och har det här blivit svårt också och vill du ha hjälp? Och de som känner mig vet att jag ber inte gärna om hjälp. Nu när jag ber om hjälp så känns det bättre att jag har berättat för dem innan. De vet om hur läget är så att de hjälper gärna mig om de bara kan. Men det är ju som man är, man vill klara sig själv. Och det har väl varit det svåraste liksom, att acceptera att man är inte självständig. Och det är det absolut jobbigaste. Att man kan inte göra saker som man kunde förut. Ja, men ta cykeln och cykla ner på stan eller cykla på affären och köpa ett paket mjölk. Men det lär man sig också efter ett tag att vad är det som är viktigt? Är det så viktigt att jag kan cykla bort och köpa ett paket mjölk? Det finns viktigare saker som jag kan lägga energin på. Umgås med barnen och hitta på andra saker. Det är där mjölken kommer bli handlad på ett eller annat vis.
Men då när du brände ut det, var det på grund av att du inte ville acceptera att du inte såg?
Ja. Jo, men det var det. Jag vägrade. Jag gick inte med på att det var som det var. Jag skulle hitta ett annat sätt och jag skulle jobba 100% och jag skulle ha 2 barn och hus och det skulle bara gå. Det hade jag bestämt och det var ett krav jag hade ställt på mig själv. Det var ingen som hade satt det kravet på mig. Och det var ju också en synkurator, tack för att de finns, som sa att ja, men, jobbar alla på ditt jobb 100%? Nej, så det är ju flera som jobbar 60% och 75%. Och, men är de nog sämre än vad du är? Jag sa nej, det är de ju absolut inte. Utan, och då väcktes väl någon idé om att jag kanske inte kan jobba 100, men jag ville ju inte acceptera det. Och som sagt, det tog ju 4 år att förstå det. Att det är inte lämpligt att jobba 100. Man måste få prova. Det går liksom inte att någon kommer in och säger du ska jobba 50% om jag inte har fått prova att jobba mer, om det är min önskan. Du behöver ju egentligen inte jobba alls, det vet du väl om. Men det är liksom inte ett alternativ. Jag skulle bli tokig om jag bara skulle vara hemma. Och inte ha liksom ett jobb att gå till. Jag tycker att det är för roligt och tycker att jag är ganska bra på det. Det har väl tagit ungefär 4 år innan jag har kommit fram till att det är 75 jag ska jobba och inte 100. Jag har haft någon sorts krav på mig själv att jag ska jobba 100%. Inte mer och absolut inte mindre. För att jag trivs för bra med mitt jobb. Alltså jag tycker att det är så himla roligt så jag vill jobba och jag känner att då blir det en balans. Alltså jag orkar med det absolut viktigaste som är liksom hemma och familj och privat. Men jag orkar med jobbet också.
Annefrid pluggade till sjukgymnast via synkvoten på Karolinska i Stockholm. Och nu har hon jobbat länge. Att inte se hindrar henne sällan i jobbet. Det enda hon kan komma på som kan vara en nackdel är att hon har svårt att mäta med måttband.
Men annars jag ser inte något hinder. Alltså det går alltid att liksom hitta en annan väg.
Och få barn och vara synskadad, var det något speciellt?
Jag trodde ju att det skulle vara liksom jättesvårt. Och gud, kommer jag se om de mår dåligt? Och kommer jag se liksom att det blir riktigt rent när man byter blöja och sånt där. Men det, man lär sig, alltså man hittar sina knep. Och jag tror det är som för alla när man får första barnet, att det är en total omvändning. Det är ju ingenting som är det man har trott att det ska vara. Utan det blir ju som ett uppvaknande och liksom, man får lära sig på vägen. Medan barn nummer 2, det var ju som bara, ja men det har man gjort. Det var väldigt skönt att få barn nummer 2.
Blir det några fler?
Nej, det blir det inte. Jag har bara 2 armar har jag kommit fram till, så det blir bara 2 barn.
Men det finns 2 armar, ett stort hjärta och ett klokt huvud till i familjen. När det marknade för Annefrid fanns maken Joakim där och han sa så här.
Klart att det är jättejobbigt, men vi ska fixa det här och vi hjälps åt. Så han har ju varit helt fantastisk.
Hur länge har du kunnat ta emot hjälp och ge hjälp?
Ge hjälp har jag nog kunnat göra alltid. Alltså ber någon mig om hjälp så vänder jag ju nästan ut och in på mig själv. Ta emot hjälp jobbar jag fortfarande på.
Fast det finns en människa som Annefrid alltid har kunnat ta emot hjälp ifrån. En person hon kallar superperson. Som alltid har funnits och alltid finns där. Mamma. Mamma Anna-Lena. Mor och dotter har kommit ännu närmare varandra sedan Annefrids skal brast. Länge vägrade Annefrid lönebidrag. Men då, för 5 år sedan, förstod hon att lönebidrag faktiskt var bra. I och med det upptäckte hon också hur mycket enklare det var att få hjälpmedel via Arbetsförmedlingen. Hon blev headhuntad till jobbet på hälsocentralen och orden som chefen sa värmer fortfarande gott. Jag skiter i lönebidraget, det är dig jag vill ha. Och nu har det hänt igen. Anne-Frida handplockad till att jobba på Sveriges första kooperativa vårdcentral, VON, Vård och omsorg i Norrland. En ekonomisk förening där medlemmarna tar tillbaka makten över den vård de vill ha nära till eftersom de upplever att den offentliga vården inte räcker till. Måndag den 18 december öppnar de vårdcentral Centrum i Sollefteå där en av sjukgymnasterna inte bara har Pippi Långstrump namn utan också är Pippi Långstrump stark och Pippi tjurig.
Och jag hade ju inte varit den jag är idag om jag inte hade varit så där tjurig.
Om vuxna, Anne-Frid, skulle träffa den här 6-åringen, vad skulle du säga till henne då?
Åh, Jesus, vad skulle jag säga till henne? Jag skulle nog säga, kör på i ditt race och ändra inte på någonting. Alltså, du måste lära av dina egna erfarenheter. Du måste få prova det fram och gå på nitar och liksom få ta dig igenom de sakerna för att komma dit du vill och ta, ja men ett råd, ta hjälp på vägen om du kan tillåta det. För att det blir faktiskt lite lättare.
Vi har hört Anne-Frid Åberg i Sollefteå. Och jag som var reporter i inslaget heter Monica Gustafsson.